Igår började vi lite smått med ämnet Jag skäms inte för evangelium. Och det tänkte jag få fortsätta med. För som jag sa igår, om det inte var så att vi av och till skämdes för evangelium så skulle vi antagligen evangelisera mer än vi gör. Och istället för att bara skämmas över att vi skäms för evangelium, för det är väl ungefär det vi gör ibland, så är det bättre att ta reda på orsaken och göra någonting åt det. Så det är det vi håller på med den här helgen. Och igår kan jag säga för dem som har kommit till sen igår att vi hade uppe lite grann det här med att evangeliet är ju inte så efterfrågat idag precis. Därför att väckelse kan inte bli riktigt när som helst, utan väckelse blir det framförallt när människor har syndat färdigt. Och i våra folk har stora skaror inte syndat färdigt ännu. Men det kommer säkert. Och då kommer Herren att utgjuta sin ande på ett annat sätt än han gör nu. Precis som det blev fest när den förlorade sonen kom hem. Och må vi inte då stå som hemmasonen på behörigt avstånd och säga nej, jag har ingen lust att vara med. Blev det inte fest förut? När jag ville ha fest så ska jag inte gå på någon fest nu. Idag ska vi ta upp en annan aspekt av det här. Och lustigt nog så läste vi det här bibelordet som jag tänkte börja med. Det läste vi i morse, så nu läser vi det en gång till. Hebreerbrevet 12 kapitlet. De tre första verserna. Hebreerbrevet 12, de tre första verserna. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Han uthärdade korset utan att bry sig om skammen, står det. Och av det här så börjar vi ana att, jag höll på att säga, skammen är en del av vår kallelse. Vi kanske tänker så här att ja, den dag jag inte skäms längre, då ska jag gå ut. Ja, kära vän, då kommer du aldrig iväg. För på något sätt så finns det i den kristnes tjänst och kallelse en sorts, det här gör jag trots skammen. Det här gör jag trots att jag blir föraktad. Och varför det nu då? Jo, därför att jag tillhör honom som är föraktad. Och var föraktad. Och led smälek. Också för vår skull. Tanken återkommer i nästa kapitel i samma brev. Där vi läser 10-14 verserna. Vi har ett offeraltare från vilket de som tjänar i förbundstältet inte har rätt att äta. Ty när överste prästen bär in offerdjurens blod i helgedomen som syndoffer, bränns kropparna utanför lägret. Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek. Ty här på jorden har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. Det finns på något sätt i den kristna tron en sorts utanför lägret. När aposteln skriver om det här så åsyftar han givetvis ökenvandringen. Han vandrade omkring i öknen och så ibland så slog man läger. Och då fanns det ett i lägret och det fanns ett utanför lägret. Och utanför lägret, ja, där hade man soptippen. Där vistades de som var orena, spetälska och andra sådana här. De som inte fick vara i lägret. Där brändes också de kroppar, djurkroppar som hade offrats. Och det är det aposteln här anspelar på om Jesus, han korsfästes utanför staden. Och det finns ett utanför lägret, ett utanför de etablerade sammanhangen, ett utanför den allmänna respektabiliteten. Man kan inte vara fullfjädrat respektabel och likväl en efterföljare i alla avseenden. Någonstans på vägen där blir det en sorts kollision. Och någonstans måste vi bestämma oss för vilket vi vill ha. Och då är det kanske bättre att man tänker igenom det här. Och att man liksom säger till Herren: Herre, har du varit utsatt för skam? Och så att säga lärt dig att ta den. Så gör detsamma med mig. Jag ska ju ändå leva som din avbild. Och istället för att jag skäms över att jag skäms så till den grad att jag inte kan gå till Herren och be om hjälp, så kan jag istället säga så här: Herre, jag skäms för att gå ut med evangelium. Jag skäms för att vittna. Jag skäms för att stå ibland för min kristna tro. För min uppfattning kanske i olika enskildheter. Där folk frågar: vad tycker du som kristen? Ja, å ena sidan och andra sidan. Och ja, man kan aldrig veta. Man är ju rädd för att bli lagisk och dömande och allt sånt här. Alltså, vi är så suddiga ibland så att man ingen människa vet vad de har, och så inte vi själva heller. Varför det? Jo, vi skäms. No, men det är kanske bättre att gå till Herren och säga: hjälp mig att tala ut var jag står någonstans. Och att sen bära skammen. För det kan bli skam. Det är ju bättre att ta den på rätt sätt. Nu ska vi slå upp i Gamla testamentet, i Andra Mosebok 33, ska du se något väldigt skojigt. Andra Mosebok 33, 7 versen ska vi börja läsa. Men Mose hade för sed att ta tältet och slå upp det ett stycke utanför lägret. Och han kallade det uppenbarelsetältet. Och var och en som ville rådfråga Herren måste gå ut till uppenbarelsetältet utanför lägret. Och så ofta Mose gick ut till tältet stod allt folket upp, och var och en ställde sig vid ingången till sitt tält och såg efter Mose tills han hade kommit in i tältet. Och så ofta Mose kom in i tältet steg molnstoden ned och blev stående vid ingången till tältet, och han talade med Mose. Och allt folket såg molnstoden stå vid ingången till tältet. Då föll allt folket ned och tillbad var och en vid ingången till sitt tält. Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte, som när den ena människan talar med den andra. Sedan vände Mose tillbaka till lägret. Men hans tjänare Josua, Nuns son, en ung man, lämnade inte tältet. Han var där för jämnan. Var stod tältet någonstans? Uppenbarelsetältet. Den plats där man fick kunskap från Gud. Jo, det stod utanför lägret. Där man hade soptippen och de spetälska, där stod uppenbarelsetältet. Vi skulle ju naturligtvis ställt kyrkan mitt i byn, eller hur? Mitt på torget. Där ska vi uppenbara oss i tältet. Givetvis. Hä? Så det är inte Guds rike. Inte riktigt. Och det är ju ofta så att när vi vandrar med Herren på smälekens vägar, då kan det vara förunderligt lätt att höra hans röst. Att lära känna honom. Jag vill dela hans lidanden för att lära känna honom, säger Paulus. Vi skulle gärna vilja luta oss bekvämt tillbaka i lädersoffan och säga det: jag vill lära känna dig, Herre. Ja, säger Herren, gärna det. Jag är med på noterna. Men det kan du inte göra där. Kom med mig ut till skammens plats. Så går det mycket lättare. Jag ska bära skammen åt dig. Men du kommer att märka den. Du kommer att känna av den. Det är för att det är där vi lär känna honom. Låt oss gå tillbaka till Nya testamentet och höra ett vittnesbörd av Paulus. Första Korinthierbrevet 4. Vi börjar där och läsa i den 9:e versen. Det förefaller mig som om Gud hade ställt oss apostlar sist av alla, som dödsdömda. Vi står på arenan inför hela världen, inför både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull, ni är förståndiga kristna. Vi är svaga, ni är starka. Ni är ansedda, vi är föraktade. Ännu i denna stund hungrar och törstar vi. Vi saknar kläder, vi blir misshandlade, är hemlösa och arbetar hårt med egna händer för att försörja oss. Man smädar oss och vi välsignar. Man förföljer oss och vi härdar ut. Man talar illa om oss och vi svarar med goda ord. Hela tiden har vi behandlats som jordens avskum, som mänsklighetens drägg. Gud har ställt oss apostlar sist av alla, säger han. Och så är det ju. Ju större utkårelse, desto större delaktighet i Kristi liv. Och ibland så tänker vi oss kanske att den delaktigheten ska vara förföljelse och misshandel och annat sådant. Och det är det ju på många håll i världen. Men på något vis är det ju så här att förföljelsen talar ju om för oss att också den som förföljer tar vårt budskap på allvar. Jag menar, stoppa en bibel innanför rocken och försöka åka in i Rumänien får du se. De kommer att känna över dig in på bara skinnet, för det gör de där. Och så hittar de din bibel och sen blir det ett farligt väsen. Och då tycker man ju när man åker därifrån, lite omtumlad kanske ett dygn senare efter att ha suttit i arresten, att det var då väldigt vad de respekterar bibeln. De är ju mycket räddare för den än vad vi är hemma i Finland. Så nu har jag verkligen fått ett bevis på vad Bibeln är värd. Eller hur? Förföljelse är på ett vis lättare att ta än förakt. För i Finland och i Sverige så tittar man på Bibeln och säger: ja, det är ju en totalt löjlig bok, den är helt passé, du får köpa hur många du vill. Du kan få statsbidrag. Ibland så säger man: ja, den är ett kulturminnesmärke. Det är ju det värsta som kan hända Bibeln, är att utnämnd till ett kulturminnesmärke. Därför att budskapet mellan raderna är ju det här, att boken är strunt. Och vi drabbas mycket djupare av det, tror jag, på ett vis. Visst, vi mister inte vår levnadsstandard. Vi blir inte av med våra kyrkor. Vi lider inte under det betryck som människor lider i som bekänner kristen tro i länder där man förföljs. Men vi tappar vår frimodighet i vittnesbördet. Därför att vi hamnar under en skammens börda. Och det är en annan börda. Den har större förmåga att beröva oss vittnesbördets kraft och glädje. Man vittnar flitigare i länder där förföljelse råder än man gör i länder där man är föraktad. Om Jesus heter det så här, föraktad var han och övergiven av människor. Och det är ju helt klart att det aposteln menar när han skriver i Hebreerbrevet att vi ska gå ut och dela hans smälek. Så är tanken den att när vi tillhör honom blir vi utsatta för samma behandling. Och vi är rädda för det här. Vi är rädda för att bli föraktade. Vi är rädda för att bli övergivna. Vi kan många gånger, inte minst i våra sekulariserade miljöer, känna alla sorters relationer så hotade att vi orkar inte bli ifrågasatta också för vår kristna tro. Utan vi vill på något sätt vara vän med alla. Sen tar vi in lite av humanismens tolerans, mal in det i kristendomen och säger att allting är bra och allting är trevligt, nu ska vi bara vara snälla. Men det är inte kristendom och det är inte vår kallelse. Och Jesus gjorde inte så. I Saltaren 118 hittar du ett annat vittnesbörd om Jesus. Vi behöver inte slå upp det, men det står i 118 salmen. Och det citeras på många ställen i Nya testamentet. Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten. Och blir du inte motarbetad för din kristna tro på annat sätt, så kommer så att säga ett skammens välde att läggas över ditt liv. Därför att vi är kallade ut i en kamp. Och med vilka medel förs den kampen i våra länder? Jo, främst med skammens medel. Kampen från motståndarsidan går främst ut på att föra oss till den punkt där vi skäms för evangelium. När vi gör det så är munnen tilltäppt som om det satt ett blixtlås i den. Du vet att ofta när vi skäms för evangelium så gör vi det med egentligen lite falska motiv. Vi tänker det att ja, det är ju inte så vetenskapligt att tala om Jesu uppståndelse och i vår upplysta tid och så här. Det är inte alls där skon klämmer. Vi tar några praktiska exempel. Vi antar till exempel att du har varit på TM-institutet och lärt dig transcendental meditation. Och du sitter glad och pigg i din vänkrets. Du har ännu inte blivit sjuk av mediterandet. Utan du sitter glad och pigg i din vänkrets och talar om att jag ägnar mig åt transcendental meditation. Jaha, säger alla. Vad är det för någonting? Alla tänder direkt och blir jätteintresserade. Jo, man sitter en kvart om dagen, morgon och kväll, och mumlar ett obegripligt ord. Jaså, jaha. Alla blir fortfarande intresserade. Ingen tycker att du har blivit knäpp. Vad ska det tjäna till att sitta och mumla ett obegripligt ord, kan man tycka? Jo, säger du, det utlöser kreativ intelligens, där jag har fått lära mig på TM-institutet. Man blir så vansinnigt kreativ och uppfinningsrik och påhittig och balanserad och harmonisk och så här. Jaså, jaha, alla är fortfarande intresserade. Ingen kommer med invändningarna att säga det. Är det verkligen sant? Kan man bli kreativ och sitta och mumla ett obegripligt ord? Ska man inte tänka någon sorts skapande eller vettiga tankar för att bli kreativ? Kan man sitta på det där sättet och mumla obegripligheter? Tror du verkligen på sånt? Är du inte klok? Nej, det säger ingen. Alla blir jätteintresserade och fascinerade och lyssnar artigt. Och du går vidare i repertoaren och läser upp lite till av läxan som du har lärt dig. Och så säger du så här att, ja, när jag mediterar så går det ut någon sorts vibrationer ifrån mig som påverkar hela min omgivning. Ja, så säger omgivningen och nickar intresserat. De frågar inte vad det är för en konstig påverkan, om den alls finns och om du tror på den eller om du har blivit alldeles galen. Alla sitter bara och lyssnar vänligt. Men du vet, om du istället skulle tänka dig så här att du har varit gift i 20 år och så kommer du hem en kväll och så säger du till din äkta man att idag har jag blivit kristen. Jag har varit på ett möte i Larsmo och där lämnade jag mig ett Gud. Jag menar, jag slår vad om att han inte tittar intresserat på dig och frågar vad det nu innebär. Utan han kommer omedelbart och säger, är du deprimerad? Är du inte klok? Är du sjuk? Ska vi gå till doktorn? Vad är det här för någonting? Men så här har du ju aldrig gjort förr. Har du en skruv lös? Det är väl konstigt. Du kan syssla med låt oss säga med voodoo. Du vet, det är sånt här där man sitter och kör nålar i dockor för att folk ska bli sjuka. Eller du kan sitta och köra nålar i folk för att de ska bli friska, vilket väl är ungefär samma sak. Och alla lyssnar tolerant och intresserat. Oh, ja, vad intressant det här var. Berätta mer, är du snäll. Funkar det? Jaha, ja, jag kanske också skulle pröva. Men säg till en som är sjuk att jag vill gärna lägga händerna på dig och be till Gud för dig. Nej, det låter du allt bli. Är du en sån där konstig figur som ska bli för sjuka? Nej, tack. Knepigt. Eller hur? Du vet, om du ägnar dig åt spiritism och blir besatt av en spådomsande, då kan du bli lika respekterad som Astrid Gillmark var på sin tid i Sverige. Du kan ge ut böcker och folk kommer att skriva till dig från hela världen och rådfråga dig om allt möjligt. Eller tänk bara på Reagan och hans astrolog. Oj, vad hon kom i smöret när den här stabschefen gav ut sin bok och skulle ge Reagan ett tjuvnyp. Du vet, det blev debatt i en vecka och sen så dog det ut. Det blev inte alls den smäll som han trodde att det skulle bli. Ja, det vill inte hela världen att fråga stjärnorna. Det kan man alltid göra. Det går bra. Men det hade säkert varit mycket värre om han hade skrivit det att Reagan brukar be en timme till Gud varje morgon för att höra vad Gud tyckte om USAs utrikespolitik. Det hade smält av mycket mera. Spåman kan man bli och bli mycket respekterad. Men blir du profet, då ska du räkna med att bli förföljd, säger Jesus. Så gjorde man och med profeterna som vore förreder. Tror du det är en slump? Nej, tror inte jag. Syndafallet, förstår du. Det innebar att Adam ville bli som Gud. Och allt det här med TM och med vodo och med spådomeri och alltihopa det här, va? Det kan man bli utan att på något sätt kliva ner ifrån sin egenhändigt gjorda lilla gudatron. Åh, jag har bara lärt mig en andlig teknik. Ja visst, ja, då blir jag ju ännu mer gud än jag någonsin har varit, eller hur? Men kommer jag hem och säger jag har överlåtit mitt liv till Jesus, då har jag ju klivit av. Och då kan du räkna med att omgivningen reagerar. Alla känner sig hotade. Säger du att det finns en Gud i himlen? Och honom måste vi böja oss under? Ja, men räkna med att folk kommer att smälla av på ett eller annat sätt. Det är ju det som är skillnaden. Det är för all den andlighet som bjuds ut idag marknadsförs ju som tekniker. Frågar du på TM-institutet så, oh nej, det är bara en teknik det här, det är ingenting. Du ska visserligen överlåta dig till Gurudevs ande. Men det görs på sanskrit och ingen människa talar om vad det är de sysslar med. Man är noga med att marknadsföra detta som teknik. Därför då kan ju människan tro att hon sitter kvar på sin lilla tron. Och därför, när du liksom deklarerar, jag har klivit ner ifrån den tron. Det är inte jag som är Gud, utan Gud är Gud. Då är du inte klok. Är du alldeles galen? Du kanske behöver medicin av något slag eller terapi. Terapi kanske. Hade du en tråkig barndom? Är du rädd för att dö? Nå, folk vänjer sig ju, och du och jag också. Så att så småningom så har man klassats in då i follan som kristna. Och reaktionerna, de avtar ju med tiden. Så det där är ju så att säga den nykristnes bekymmer, och den varar ju inte livet ut på ett vis. Men sen är det ju så att den dagliga vandringen ihop med Herren aktualiserar ju de här tingen på nytt och på nytt. Jag menar, vem har inte varit i den situationen? Att man har haft en icke-kristen vän som det liksom det mesta plötsligt brakat för. Och så står man där och säger, ska jag våga säga till honom att jag ber till Gud för honom, eller ska jag inte våga säga det? För tänk om jag säger till honom nu att jag ber till Gud för dig, och så liksom löser det inte upp sig pang, bom, brak plötsligt. Utan hans kris kanske fortsätter några år. Jaha, vad hände med mig då? Ja, då står jag där med skammen, eller hur? Jaha, ja, du sa att du bad till Gud, ja. Jo, jo. Det ser man ju vad den guden är värd. Och sen kanske du efteråt tycker att Gud satte dig i klistret om du säger någonting sånt. Nå, men det är du kallad att bära. Har du tänkt på det? Den risken är du kallad att ta. Vi ska slå upp en psalm i Saltaren, nummer 42. Och vi ska bara läsa slutet på den psalmen, 10-12 verserna. Psalmen är värd att läsas i sin helhet, men nu tar vi ett par verser här bara. Jag vill säga till Gud, min klippa, varför har du glömt mig? Varför måste jag gå sörjande, trängd av fiender? Det är som om man krossade benen i min kropp när mina ovänner smädar mig, när de ständigt säger till mig, var är nu din Gud? Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Hoppas på Gud, ty jag ska åter få tacka honom, min frälsning och min Gud. Du vet, varje gång som du säger till någon människa, jag ska be till Gud för dig, så tar du ju risken att han kan komma tillbaka vid ett senare tillfälle och säga, var är nu din Gud? Tror du verkligen på det här? Är du inte klok? Och då är vi ju alltså tillbaka, vad ska vi säga, i samma smälek som vi råkade ut för när vi första gången sa, jag har blivit kristen. Så att det där, det upprepar sig många gånger i den kristens liv. Det är inte så att det är en liten engångsföreteelse alldeles i början, utan det är någonting som tillhör den kristens vardag. Varför det? Därför att vi tillhör honom som var föraktad och är föraktad. Det finns en liten variant på det här temat. Du går ut och vittnar om Herren och hans förvandlande kraft. Och så så vet du det, att då blir man ju, då känner man ju på sig att då kommer alla att titta över glasögonkanten och säga, ja, du ser då inte så där förfärligt förvandlad ut. Det märks då inte så mycket på dig att Gud är god och allsmäktig. Du kunde ju vara mycket trevligare och du kunde ju vara mycket, mycket mer välsignad och titta så rostig din bil är och allt sånt här. Tror du verkligen på en god Gud? Väldigt många kristna får ju någon sorts klister mellan tungan och gommen därför att de tycker det att jag har ju ingen rekommendation för firman. Jag kan ju inte lansera mig själv som ett vittne om Guds godhet och förvandlande kraft. Jag skäms för evangelium därför att jag skäms för mig själv. Nå, men Gud är väl god oavsett hur du ser ut. Och här finns det någonting i detta om att liksom få söka hjälpen att, vad ska vi säga, stå i skammens position. Därför att på något sätt måste vi ha klart för oss att den hjälpen finns. Den som tror på honom skall icke komma på skam, heter det. Och det är ju ett intressant uttryck. Den som tror på honom skall icke komma på skam. Betyder det att han alltid kommer att bli respekterad? Nej, det betyder inte. Tvärtom. Men det betyder att det finns hjälp till att härda ut i skammens position. Men ofta så inser inte vi det här. Utan vi, som jag sa förut, vi skäms för att vi skäms. Och så går det hela i baklås och vi söker inte den hjälp som finns att få. Om vi går tillbaka till Nya testamentet, till Paulus brev till Titus. Då ska vi titta där i det andra kapitlet. Och det räcker med att vi läser den 15:e versen. Titusbrevet 2:15. Paulus har just gett lite allmänna riktlinjer om hur en rätt och bra förkunnelse bör låta. Och så skriver han så här till Titus. Så ska du tala, uppmuntra och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig. Ja, hur ska man kunna hindra folk från att göra det? Nej, det kan man inte. Men man behöver inte ta emot det. Du vet, vi fungerar ungefär så här. Att om man börjar att bespotta en människa, så kan man efter ett tag gå därifrån och göra något annat. Personen i fråga fortsätter nämligen att spotta på sig själv. Det är grundvalen egentligen för all hjärntvätt. Man börjar att bespotta den människa man vill hjärntvätta. Man gycklar med honom, man föraktar honom. Och när man har gjort det ett tag, då börjar han att göra det själv. Och därmed behöver ingen fortsätta utifrån, så att säga. Det räcker fullt ut med det som han utför i sitt eget liv. Om vi ska gå tillbaka till Saltaren, så hittar vi ett intressant vittnesbörd om det här i den 123:e salmen. Salm 123. Och salmen är kort, så vi läser den i sin helhet. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. Jag som tjänares ögon ser på deras herres hand. Som en tjänarinnas ögon på hennes frus hand. Så ser våra ögon upp till Herren vår Gud, till dess han blir oss nådig. Var oss nådig, Herre, var oss nådig. Ty vi är rikligen mättade med förakt. Rikligen mättad är vår själ med de säkras bespottelse, med de högmodigas förakt. Att ha sin själ mättad med förakt. Man bespottar en människa tills dess hans själ är mättad med förakt, så fortsätter han att spotta själv. Låt ingen se ner på dig. Du kanske inte kan hindra att det kommer bespottelse över ditt liv. Men ta emot hjälp så att du inte står där och spottar själv. Var oss nådig, Herre. Ja, att stå i kontakt med nådens Herre. Det är så mycket det man måste få lov att göra för att, så att säga, spottet ska rinna av. Nu är det alltså så här att vår efterföljelse ställer oss i olika risksituationer. Vår efterföljelse innebär alltid risken för bespottelse. Du säger till din vän, ja, jag ska be för dig. Och han blev inte frisk. Du går ut och vittnar om Herrens förvandlande godhet och folk gapskrattar. Och tycker det att du kan väl hålla truten tills du åtminstone är så förvandlad som vi tycker att du borde vara. Du löper alltid risken att skämma ut dig. Vad gör vi då, vi kristna, i den situationen? Jo, vi försöker på något sätt att slingra oss. Det tror jag är ganska vanligt. Man försöker på något sätt att få det hela att funka utan skammens risk. Kanske ser vi det allra tydligast när det gäller just den här situationen att be för någon. Därför att all bön är ju riskabel. Det är risken att Herren inte gör som vi önskar oss att han skulle göra. Hur ska vi då skona oss ifrån den risken, inte minst om vi tar den risken när det gäller att vittna för andra? Att föra människor till tro. Jo, vi måste lära oss att be, säger vi. Det måste finnas något knep någonstans. Något som får bönen att funka så bra så att man inte löper den där risken. Utan liksom, har jag sagt att du ska bli frisk imorgon så blir du frisk imorgon. Har jag bett för dig så kommer det att hända. Det är ju det man skulle vilja, inte sant? Då är skammens risk borta. Oj, man kan forsa som en pansarbåt runt i världen och be för folk och saker händer överallt och alla kommer till tro och man löper inte den minsta lilla risk själv. Ja, visst känns det skönt i köttet att tänka sig det, eller hur? Och det är ju ingen konst att leta upp enstaka bönelöften och bygga under det här med. Be dem vad helst ni vill och så vidare. Jo, visst. Men om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Men det gör vi ju inte alltid. Den sortens löften talar mer om den himmelska världen än om förhållandet här på jorden. När vi kommer till himlen, då är Herren allt i alla. Tänk dig det. Han blir allt i alla. Då kan du peka på vad helst du vill och säga, det här vill jag ha. Därför att då finns det ju inbyggt i dig en säkerhetsmarginal som gör att du inte pekar på vad som helst. Herren är ju allt i dig. Då kan han betro dig med sådana löften. Men när vi inte är framme är det ju fantastiskt egentligen vad ofta han svarar på våra böner. Men här och nu finns alltid risken. Det perfekta bönesvaret får vi vänta på tills vi kommer hem. För Guds löften gäller evigheten. och inte nutid. Allt som händer i denna tiden är förskott på evigheten. Himmelriket är nära. Men vänta tills det är här. Då får du se. Men nu löper du alltid en risk. Risken att hamna i den situationen att det blev inte det bönesvaret som vi hade väntat oss och som vi bad om. Och jag har ingen aning om varför det inte blev. Jag tycker att det borde och du tyckte att det borde och vi bad bägge två. Och ingen av oss kan begripa det här. Men från tid till annan så märker man i Guds folk hur tanken dyker upp på nytt. Och vi måste skona oss ifrån, vad ska vi säga, skammens risk när det gäller att be tillsammans med människor som inte är troende kristna. För ögonblicket så förknippas den aktuella bönetekniken med begreppet tro. Man måste ha någon sorts alldeles speciell säkerhet och övertygelse. Och det där överbetonas kolossalt. Och när då vederbörande inte får det som man bad om, ja, då kan ju alltid förebedjaren skona sig för skammens risk genom att säga till den andra att ja, du trodde ju inte. Jag trodde för min del, men du trodde inte, så därför blev det ingenting. Ja, det är också ett sätt att smita ifrån det här. Vi kallar det att ta den risken. Låt oss gå utanför lägret och dela smäleken med honom. Och att istället ta emot den smäleken och säga att det är Herren, lyft den av mig. När vi kommer in på de här olika, ska vi kalla det, teknikerna nu för att liksom få det här att funka så bra så att vi inte löper någon risk, då sysslar vi egentligen med att göra evangeliet bättre än det är för den här tiden. Och då kan man verkligen med rätta säga, jag skäms för evangelium i befintligt skick. Jag vill ha ett bättre evangelium för att slippa löpa skammens och smälekens risk. Paulus beskriver en väldigt dråplig historia som vi ska läsa och begrunda lite grann. Andra Korinthierbrevet 3. Där han just tar upp det här med begreppet skam och begreppet frimodighet. Vi ska läsa ett rätt så långt textavsnitt för att förstå vad det är han talar om. Så jag börjar att läsa i fjärde versen och läser ett stycke, ett par verser in i fjärde kapitlet. Andra Korinthierbrevet 3, vers 4. En sådan tillit till Gud har jag genom Kristus. Det är inte så att jag skulle förmå tänka ut något på egen hand, något som kommer från mig. Nej, min förmåga kommer från Gud. Han har gett mig förmågan att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstav utan är ande. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Redan dödens tjänst, som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor, tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Moses ansikte. Så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet ska då inte omge andens tjänst? Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara? Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon, så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består? När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk för att israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Och deras förstånd blev förstockat, ty ännu i denna dag hänger den slöjan kvar när det gamla förbundets skrifter läses upp. Och den lyfts inte bort, eftersom det är genom Kristus den försvinner. Än idag ligger en slöja över deras hjärta när man läser ur Moses lag. Men för den som vänder sig till Herren tar slöjan bort. Herren, det är anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, anden. När jag genom Guds barmhärtighet har denna tjänst ger jag alltså inte upp. Jag avhåller mig från allt skamligt smussel. Jag använder inga knep och förfalskar inte Guds ord, utan lägger öppet fram sanningen och överlåter i Guds åsyn åt varje människa att själv bedöma mig. Det här är, tycker många kristna, en konstig text. Och man läser den och undrar vad i all sin dag skriver han om detta här för. Många lyfter på lutherskt vis på hatten och går vidare. Men det ska vi inte göra nu. Nu sätter vi på oss hatten. Paulus talar om det gamla förbundet och det nya förbundet. Och så säger han att det gamla förbundet, det var lagen. Och lagen gavs egentligen bara för att överbevisa människan om sitt beroende av Kristus. Alltså om sin synd, om sin hjälplöshet egentligen. Och så säger han att när Mose tog emot lagens tavlor, så var han alldeles så han strålade när han kom ner från berget. Du vet, folk sprang ju förskräckt åt alla håll och undrade vad som hade hänt med Mose. Och Mose ropade tillbaks dem. Det kan du läsa om i andra Mosebok. Men sen är det så att Paulus vet tydligen någonting om den här historien som inte står i andra Mosebok. Det står att Mose hängde en slöja för ansiktet, och när man läser i gamla testamentet så verkar det mest för att inte folk skulle bli rädda för honom. Men Paulus skriver att han hade ett motiv till, och det var att folk inte skulle se att det där bleknade bort. Utan han ville gärna att människorna skulle tro att han hade blivit självlysande för gott. Permanent. Man kan förstå honom. Han hade mycket trassel med sin församling, så att säga. Och vilken pastor kan inte frestas till att utge sig för att vara lite bättre än man är, för att inte ha så mycket krångel med starka viljor? Det är mycket mänskligt det här. Men Mose hänger alltså en duk för ansiktet för att göra det hela lite bättre än det är. Och då säger Paulus, då hände något ödesdigert med Israel. Deras hjärtan blev förstockade, skriver han. Säger vi, nu tar du väl ändå i, Paulus. Din myckna lärdom har gjort dig förryckt. Nej, det här är mycket dagsaktuellt. Vi kan se på många håll när människor gör evangeliet bättre än det är, utlovar större bönesvar, utlovar för denna tiden vad Gud lovar för nästa, att de som inte tar emot det drabbas istället av förvirring och betryck. Luften går ur dem helt enkelt. Jag vet inte hur ni har det i Finland, men jag har sett detta på så många platser i Sverige att jag tycker verkligen det här är en dagsaktuell text. Man ser inte längre vad det är frågan om. Paulus säger, jag har ett annat ämbete, jag har en annan tjänst, jag står i ett annat förbund med Gud. Jag går inte upp på berget och då och träffar Gud. Gud bor i mig. Och även om jag kanske inte är så att säga optiskt självlysande, så vilar ändå en härlighet i mitt liv som gör att jag kan vara frimodig i alla situationer, till och med i dem där folk tycker att nej, nu Paulus gjorde det bort det ordentligt. Och så säger han, när jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Hänger du med? Var hade han sin frimodighet någonstans? Vi hade en församlingshelg hemma i Mölndal för många år sedan. Som ett litet ashram. Och när vi satt på fredagkvällen, en skara på kanske en 30-40 pers från församlingen, och hade lite delgivning så här som man har i början på ett ashram, så nämnde en av oss som stod som ansvarig för det här att vi hade tänkt att satsa undervisning på frågor kring frimodighet. Och då tappade ungefär 75% av skaran dragen direkt och sa: det här behöver jag höra. Frimodighet är en så viktig sak. Vi står under så mycket av skammens väld. Men var hade Paulus sin frimodighet? Ja, han hade inte frimodigheten i att det alltid funkade. Han hade inte frimodigheten i att alltid bli respekterad. Han hade frimodigheten i att Herren alltid bor i mig. Och då, säger Paulus, behöver jag inte ha någon duk för ansiktet. Jag kan vara precis den jag är. Precis så plattfotad och tafflig och ängslig och rädd och allt. Som han skriver i första Korinthierbrevet. Ni kommer väl ihåg hur det var när jag kom till det första gången. Jag var alldeles darrig, skriver han. Jag var ängslig och rädd. Det gjorde ingenting. Jag tänkte på Kristus, den uppståndne Kristus, den korsfäste Kristus. Ja, då blev det en församling i Guds kraft. Han behövde inte göra något bättre än det är. Det är bara frågan, hur fungerar det här med skam och med frimodighet? Och som det står i slutet på det här avsnittet jag läste: jag avhåller mig från allt skamligt smussel, skriver jag. Jag försöker inte ändra på något. Jag försöker inte trixa med något. Du vet, i Korinth så hade det kommit över måttan höga apostlar och de hade väldigt roligt på Paulus bekostnad. De drev med honom i hans frånvaro och tyckte det att han var ju ingen vältalare och det var ju inte mycket till apostel så fattig som han var. Och han försöker hela tiden tala om för dem var den kristne har sin frimodighet. Inte i att det alltid funkar, utan i detta att Herren alltid bor i mig. Och då kan jag vara mig själv och ändå vittna. Vi kan uttrycka det så här, att om vi predikar helande, då måste, om du predikar helande kanske jag ska säga, då måste du själv vara friskast av alla för att vara trovärdig. Men om du predikar Kristus, då kan du vara schizofren och reumatisk och ha cancer i hela kroppen och ändå lägga händerna på de sjuka och se dem bli friska, och så går du hem själv lika sjuk som du var när du kom. Förstår du skillnaden? Om du predikar Kristus, då kan du vara dig själv. Men om du predikar olika funktioner som Kristus förbehåller sig rätten att göra när det passar honom, då kanske du måste vara den främste i allt. Och det är viktigt att vi lär oss att se den skillnaden, för vi tänker ofta så här att jag kan ju inte tala om Herrens förvandlande kraft. Jag är ju inte så värst helgad själv. Ja, men vad är det du ska gå ut och förkunna? Är det din helgelse du ska gå ut och förkunna? Ja, den blir ju inte många glada över att höra om. Kanske en och annan, men det är ju någonting helt annat om du verkligen går ut och talar om Herren. Du kanske får sticka in så att säga fotnoten i det hela, att han har inte hunnit så långt med mig än, men jag vet att han kan och han håller på. Det tar tid ibland, men jag måste få lov att berätta om honom som kan förvandla allt. så kan du vara ett halvfabrikat och vara dig själv. Det går bra. När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet. Jag har en förväntan på vad Herren ska komma och göra med mitt liv. Därför är jag frimodig. Okej, han är inte färdig ännu. Vi är inte framme än. Himmelrikets alla löften gäller inte ännu i fullt mått. Men jag vet att allt kommer att fullbordas. Han som har begynt ett gott verk ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Det är jag helt klar över. Och därför kan jag vittna om honom som håller på. Om sen folk skrattar käften ur leder, gör ingenting. För han bor i mig och det räcker. Det är alltså en fråga om att Herren vill göra oss frimodiga. Men det finns en äkta frimodighet. Och det finns en kopia. Vi önskade ha vår frimodighet i detta att allting var så blankt och så färdigt att ingen skulle kunna komma med något enda påpekande. No, men det får du vänta med till himlen. Och där är det ingen som påpekar. Här och nu är det så att det kommer alltid finnas mycket att påpeka. Och det fick Jesus uppleva, det kommer du att få uppleva. Men han är med dig och bär dig med sin kraft. Det är där vi har vår frimodighet. Och då, när vi upptäcker detta, då kan vi säga som Paulus: jag skäms inte för evangeliet. Ty det är en kraft till frälsning för var och en som tror. Juden främst, men också greken. Låt oss nu be tillsammans. Herre, du var föraktad och övergiven av människor. Och vi vill vandra med dig. Och får uppleva, åtminstone i liten skala, vad de orden betyder. Och du vet, Herre, att vi ofta drar oss ur sådana situationer där vi kan få dela ditt liv på den här punkten. Och föraktet är en svår börda. Just därför att det som är dyrt och heligt i våra hjärtan, det tas inte ens på allvar. Hånskrattet kan vara värre än piskan ibland på sitt sätt. Vi vill komma till det här och be att du renar oss både från förakt som vi har utsatts för och renar oss från rädslan för att bli föraktade och övergivna. Därför den fruktan är en mäktig bindande kraft som håller tillbaka så mycket av det vittnesbörd som du ville låta få flöda genom våra liv. Vi vet att det finns gränslös nåd över våra liv och att vi kanske i många år låtit oss terroriseras av den här rädslan. Det påverkar inte din kärlek till oss på minsta vis. Har det varit så får vi bara nämna det för dig, och du vet allt, Herre. Och så får vi be dig att du börjar ett förvandlingsverk i oss. Så att vi får våra ögon öppnade för, så att säga, grundvalen för den kristens frimodighet. Och att vi får bli frimodiga i all ödmjukhet. Och där vi kanske gång på gång får komma till dig och be att du löser oss ifrån människors förakt eller gyckel eller annan smälek vi kan ha lidit. Vi ber att du bevarar oss, Herre, från att försöka göra ditt evangelium bättre än det är. För att därmed slippa föraktet. Låt oss istället vara frimodiga till att bedja med människor som inte har tro. Och lämna hela resultatet åt dig. Både i motgång, då vi kan bli föraktade, och i medgång, då vi kan drabbas av stolthet. Låt oss inte hänga en duk framför ansiktet. Det skapar bara förvirring och förstockelse. Låt oss få ta emot allt som det är och leva vidare i glädje och frimodighet, därför att du bor i våra hjärtan. Amen.